Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och med
Timo Laato åter.
Ja.
Tack för inbjudan.
Timo, om man vill så kan man ju ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete.
Jo, och då går det bra att swisha pengar till FFG.
Ja. 123-100-8457 är numret. Det finns på vår hemsida och i avsnittsbeskrivningen. Och på vår hemsida så finns ju också andra sätt att ge en gåva som man kan titta. Och där på ffg.se så finns det ju också information om vad som händer här.
Ja, och nu tar undervisningen slut här och vi snart börjar sommarlov. Men du får gärna följa vårt program på FFGs hemsida och se efter vad som finns där.
Precis, så ffg.se.
Ja.
Vi ska börja med att tala om den nya finska Lutherskolan. Och då tänkte jag att, men då frågar jag dig Timos från den gamla finska Lutherskolan.
Jag vet inte om vi har någon sån skola. Utan det var liksom, åtminstone alltså för en längre tid, det var egentligen uteslutet att bedriva Lutherforskning. Och det var alla andra möjliga ämnen och sådana undersökningar, doktorsavhandlingar. Men ingen undersökte Luther och det var liksom ett tabu egentligen att man fick inte göra det.
I Finland?
Nej, och det var kanske lite på samma sätt i Europa att Luther var lite passé. Sen började man få alltså en Lutherrenässans och då började man äntligen få fram alltså Lutherforskning. Och då började sen så småningom också denna nya finska Lutherskola som egentligen har sina rötter i ekumeniska diskussioner mellan finska kyrkan, lutherska kyrkan i Finland och sen ortodox-ryska kyrka, den ortodox-ryska kyrkan i Sovjetunion och i dagens Ryssland.
Men det finns väl en ortodox del av Finland också på det sättet? Det finns ortodox kristna i Finland?
Jo, men det är alltså, det är alltså står under Konstantinopels stifte, eller ingår i det där stiftet. Och sen har vi ett par mindre församlingar som står under Moskva.
Den ledande företrädaren för det här nya finska Lutherskolan, det är ju en teolog som heter Tuomo Mannerma.
Jo, och han deltog i dessa ekumeniska diskussioner mellan Finland och Ryssland, mellan dessa två kyrkor. Och han skrev alltså en mycket kort undersökning som publicerades kring 1980. Och det heter in ipsa fide Christus adest, att Kristus är närvarande i tron, i själva tron. Och det blev sen alltså en sådan startsignal för den nya lutherska, för den nya finska Lutherskolan. Och det är alltså en bok som är bakgrunden och på samma gång grunden för hela denna nya Lutherforskning.
Och Tuomo Mannerma, han levde från 1937 till 2015.
Någonting sånt, ja.
Och han var teolog vid universitetet i Helsingfors.
Jo, han var alltså professor där och han har sen haft alltså flera elever och studenter som har sen alltså fortsatt på samma linje som han.
Men du studerade ju i Åbo.
Jo.
Fanns det någon motsättning då mellan Åbo och Helsingfors?
Inte kan jag säga det där att vi skulle ha någon sån motsättning, men jag minns alltså att när jag sen hade diskussion med Mannerma och jag kritiserade hans tolkning av Luthers begrepp favor och donum, det vill säga Luthers syn på Guds välvilja favor och Luthers syn på donum, Guds gåva. Och då reagerade Mannerma och han skrev ett genmäle till mig som ville liksom bagatellisera det som jag hade skrivit och var så där att skriva vad du vill, det är inte sant eller så. Sen har jag själv skrivit alltså ett genmäle till Paakka, till Mannerma, och då sa det redaktionen konstigt nog att de vill inte publicera det här genmälet.
I vilken tidskrift var det?
Det var teologisk tidskrift. Den enda finska teologiska tidskriften. Och då har jag liksom tagit kontakt med våra professorer vid Åbo Akademi och frågat att vad är det här nu för någonting? Och då tog ditt kontakt med Helsingfors och ville veta att hur det var nu. Och sen fick jag snart alltså möjligheten att ändå publicera mitt genmäle, men de ville att jag förkortar det. Därför att jag tycker att mitt genmäle till Mannermas genmäle var liksom ödesdigert för Mannermas position. Då gjorde jag på det viset att jag tyckte att inte kan jag börja liksom förkorta min text och det blir alltså ett sån torso och leder inte till så goda resultat som jag ville. Då gjorde jag alltså det här nästan en öppen hemlighet. Men nu, det var för länge sedan och jag tror att jag kan avslöja det här. Då gjorde jag på det viset att jag tog mitt genmäle och förminskade fonten. Och sen har jag liksom skickat mitt genmäle till Paakka och det var exakt samma. Och jag sa det att här har ni mitt genmäle i en ny form. Och det var sant. Det var i en ny form. Jag hade förminskat fonten. Och det gick igenom. Och det är alltså en sån liten rolig historia som hänger ihop med den här första diskussionen.
Svarade mannen med dig då?
Aldrig. Alltså, och jag tror att själv naturligtvis, jag är inte objektiv i min bedömning, men jag tycker att det var omöjligt för honom att skriva någonting emot.
Men vi ska sätta in det här i tidsperspektiv. När var detta?
Det var faktiskt alltså, nu måste jag själv också vänta lite, kolla det här. Det var, nu när jag ser på min egen publikationslista, det var 96.
Ja, det var innan du kom hit till FFG.
Jo, ja. Jo, så var jag att jag var på det viset stämplad. Ja.
Men det här med Mannermas tankar, som vi återkommer till honom,
ja.
Men det är ju ingenting nytt egentligen.
Alltså, ja och nej. När Mannerma skrev sitt banbrytande arbete, så var det då för tiden något nytt egentligen. Att tidigare hade man liksom uppfattat att Kristus är närmast, alltså nu förenklar jag. Men att Kristus kanske var närmast alltså ett begrepp, en teologisk tanke. När Paulus talar om att vi är i Kristus och Kristus lever i oss. Och när Luther har motsvarande tankegångar. Att det närmast betyder det här att du är en bra kristen människa. Och att du lever i enlighet med dessa etiska regler i Nya testamentet. Eller i enlighet med kyrkans dogmer och dipadapa ungefär så här. Men sen kom Mannerma och visade att nej, Luther inte riktigt tänker på det viset, utan Kristus är alltså en levande person och man kan liksom ha denna delaktighet av Kristus. Man brukade tala om realistiskt ontiskt. Man talade att realistiskt ontiskt, det är liksom något som pågår här. Och realistiskt, det betyder att det är liksom något verkligt. Och ontiskt egentligen hänvisar sen till denna tanke att Kristus verkligen, alltså hans, att vi får delaktighet av Kristus väsen och det som, alltså Kristus som person. Det var något nytt egentligen då för tiden och man hade alltså därefter börjat, alltså man märkte att ja, så här skriver Luther faktiskt och det var liksom, jag skulle säga fresh insights. Det var mycket uppfriskande att liksom läsa om det här.
Men om man tittar då på klassisk luthersk teologi så pratar man om en forensisk rättfärdiggörelse.
Jo.
Men här är ju en ontologisk rättfärdiggörelse.
Ja, det är alltså en ständig frågeställning inom den finska Lutherskolan att hur ska vi placera dessa olika synpunkter i helheten? Att vilken roll spelar den forensiska synen och vilken roll spelar denna realistisk-ontiska synen? Och man måste nog säga att i den finska Lutherskolan nedvärderar man ganska mycket den forensiska synen, men å andra sidan, sen om du frågar dem att är du mot den forensiska, då ja, nästan alla säger att nej, det är det jag inte.
Nej, men man menar ju att hans då realistiska ontologiska kompletterar den forensiska, men det skulle jag säga att det är ju ett oxymoron, det stämmer, det går ju inte. Är du frikänd så är du frikänd, är du inte frikänd så är du inte frikänd.
Ja, sen frågan är naturligtvis att hur, och jag skulle också säga var är du frikänd? Om du är frikänd på grund av det som du själv utför, så att du samlar till exempel tillräckligt många goda gärningar, så att du har din rättfärdighet i det som du själv har presterat. Eller om man tolkar rättfärdigheten på det viset att vår rättfärdighet är det som Kristus har åstadkommit, och sen han kommer in i mig och lever i mig, och jag har denna realistisk-ontiska delaktighet av Kristus, och det är min rättfärdighet. Och då märker vi här alltså en ganska klar skillnad, att då åtminstone försöker den nya finska Lutherskolan räkna bort våra prestationer och istället liksom säga att denna delaktighet av Kristus, det är liksom vår rättfärdighet, och den rättfärdighet som vi har sen genom tron in ipsa fide Christus adestat, att Kristus själv är närvarande i tron. Och då har vi alltså ett lite annorlunda perspektiv på hela saken.
Men Timo, ska vi kanske förklara vad som menas med forensisk och ontologisk?
Det är också alltså en bra fråga och en jätteinvecklad fråga också. Alltså, djupast sett alltså tror jag att dessa oklarheter leder sitt ursprung från denna svårighet att förstå förhållandet mellan favor och donum. Och det hänger ihop med din fråga. Alltså, favor betyder i den lutherska teologin Guds välvilja. Och donum betyder då Guds gåva. Och det som är sen alltså mycket intressant, och det här var grundbulten i min kritik av Mannerma då på 90-talet. Och det var det här att Mannerma och den lutherska Lutherskolan i Helsinki, de betonar att Kristus är både favor och donum, och på samma gång. Och sen menar de också att dessa två begrepp, favor och donum, man kan växla dem. Och det spelar att Kristus är både och. Då kan man liksom tala om rättfärdiggörelsen och använda dessa båda begrepp mixt. Och så att det spelar egentligen inte någon större roll hur man gör det. Mannerma menade sen i vissa sammanhang också att donum har företräde framom favor. Så att gåvan kommer först och gåvan sen ger uttryck för den välvilja som någon har. Det blev sen alltså, om nu du eller våra kära hörare tycker att det här är lite diffust och det här är lite svårt att begripa så där på en gång, det är sant. Därför att här har liksom Lutherskolan och särskilt Tuomo Mannerma liksom aldrig definierat så klart och tydligt vad favor och don står för. Och jag kritiserade då för tiden Mannerma för det här att han utgår ifrån Luthers Galaterbrevs kommentar. Och där behandlar Luther detta förhållande mellan favor och donum, Guds välvilja och gåva. Men bara i förbigående. Däremot sen i sin bok Mot Latomus, där behandlar Luther utförligt denna frågeställning. Och sen ville jag liksom lyfta fram att det är bäst att liksom läsa Luthers skrift Mot Latomus och se hur han där använder dessa begrepp och sen därigenom komma tillbaka till Galaterbrevets kommentar. Och då märker vi att Mannermaa har missförstått detta förhållande. Jag tror att det här blir alltså sen en mycket väsentlig fråga och jag tror att här kunde vi liksom stanna en lite längre tid.
Vi återkommer till det, Timo. Men först tar vi tidsmaskinen.
Ja.
Och så åker vi tillbaka till den medeltida skolastiken. Och då fanns det ju det här att man såg det som rättfärdiggörelsen att det var i dopet så upprättades Guds avbild, alltså imago Dei. Men sen så gjorde de skillnad då på imago Dei och similitudio Dei, alltså avbilden och likheten. Men avbilden återupprättades. Sen fick du jobba på att upprätta likheten.
Mm.
Så att det blev liksom, man talar om ingjuten nåd till exempel.
Jo.
Att man...
Gratia infusa.
Ja.
Jo.
Så där såg man också då rätt, som en participatorisk rättfärdiggörelse. Att du medverkar själv, alltså en form av synergism.
Ja. Det är typiskt för den romersk-katolska frälsningssynen i alla dess olika former, tror jag. Att det är alltså ett utmärkande drag för romsteologi. Att hur än man tolkar rättfärdiggörelsen eller andra läror, så har man egentligen alltid, kanske finns det några undantag, men då räknar man med människans inre godhet eller resurser, naturliga resurser, att man människan i sitt innersta är fri, hon behöver kanske Guds hjälp i sin eftersträvan och längtan efter rättfärdighet, absolut, men ändå alltså djupast sett, där finns ett slags frihet som människan har och hon måste då använda denna frihet och sen när hon använder det så får hon ännu mer från Gud. Så att det katolska systemet bygger på det här att Gud har sin nåd och ger sin nåd och den romersk-katolska kyrkan talar mycket om Guds nåd. Och det finns olika slags nådar inom katolicismen. Men det gemensamma draget är alltid det här att man utgår ifrån den aristoteliska filosofin, man utgår ifrån den naturliga människans förmåga att samarbeta. Och som du sa det så bra, Rom representerar och företräder alltså en sån synergistisk frälsningssyn. Men sen om vi kommer alltså det här Guds avbild och sen likhet imago Dei och similitudo Dei. Sen tror jag att här kan vi också se att den finska Lutherskolan har någonting att ge också i den här diskussionen. Därför att just alltså inom katolicismen talar vi då alltså just som du sa det, att vi har fått alltså tillbaka Guds avbild och det här att arvsynden har blivit utplånad. Men sen måste vi liksom komma några steg längre eller högre och uppnå också denna likhet med Gud. Och då är det just det här att då ska människan agera sig och be om Guds hjälp. Guds hjälp och nåd är alltid därmed. Men att det är ytterst sällan alltså att någon romersk katolsk teolog påstår att människan ska göra allt. Nej, det, jag har aldrig träffat en sån teolog. Men jag bara säger det här så att åhörare vet vad vi talar om.
Men det är därför man talar om ingjuten nåd.
Jo.
Alltså det här att man deltar i den här processen som blir ingjuten i människan.
Ja. Så kan man säga, och det är alltså en så vanlig och allmän syn på frälsningsprocessen. Sen finns det nuanser och det finns ett och annat, men just det som du har sagt och det som vi diskuterar nu, det är ändå alltså något som är alltså en gemensam nämnare för många olika former av romersk katolicism. Men nu kommer sen alltså den nya av finska Lutherskolan och betonar det här att likhet med Gud, det har vi redan i Kristus. Och Kristus är alltså Guds avbild och han är Gud själv. Om och när och eftersom Kristus är närvarande i tron, då har vi alltså ett helt annat perspektiv på frälsningen. Då blir tankegången det här att min likhet med Gud uppstår därigenom. Inte därigenom att jag liksom presterar ett och annat och så vidare. Eller åtminstone det är inte tanken att det ska bli så. Utan att genom tron är Kristus närvarande. Då när han är närvarande i tron, då har jag liksom Kristus som donum, som gåva. Och där skiljer sig nya Lutherskolan i Helsingfors från romersk-katolicism. Och då försöker alltså många ekumeniker, de menar också att här skulle vi kunna liksom hitta nyckeln till alla ekumeniska problem. Och faktum är att när man sen diskuterade rättfärdiggörelseläran mellan katoliker och lutheraner och man hamnade i en återvändsgränd. Hur ska man komma vidare?
Men då väljer man att inte tala om det som skiljer utan bara det som...
Jo, men då kom liksom just denna Helsinki Lutherskola och kom med denna idé att nu ska vi tolka denna likhetsaspekt utifrån Kristus som är närvarande i tro. Det blev sen alltså ett sätt att komma närmare varandra, men här är det också alltså sen viktigt att komma ihåg att fortfarande sen menar Rom att rättfärdiggörelse förblir en process, att vi inte får Kristi rättfärdighet som ett färdigt paket eller att genom tron får vi ta Kristi rättfärdighet och det är då liksom min hela rättfärdighet. Utan man fortfarande räknar med det här att rättfärdiggörelse är en process. Vi måste sen liksom ändå medverka där och det kan vi därför att vi är fria och vi kan göra det. Det är alltså något som sen Rom fortfarande håller sig till. Och dessutom måste vi tillägga att sen när vi äntligen kom till slutversionen av Joint Declaration, den gemensamma deklarationen om av rättfärdiggörelseläran, att sen sist och slutligen förkastade Rom denna deklaration. Och därför är det liksom fel att påstå att vi i Joint Declaration, vi har nu en gemensam förståelse av rättfärdiggörelse. Man var tvungen sen att skriva ett nytt dokument som förklarar detta. Andra dokument som förklarar alltså Joint Declaration, denna gemensamma deklaration. Och sen det är egentligen detta nya dokument som sen försöker liksom skissera upp vad är vår gemensamma syn. Men det är helt klart att Rom har avvisat Joint Declaration och när vi nu alltså bara läser Joint Declaration, hänvisar till Joint Declaration och påstår att halleluja, här har vi vår gemensamma basis, vår gemensamma frälsningssyn och lära. Det är alltså fjärran från sanningen. Det är inte alls sant. Och när Joint Declaration publicerades och sen skickades till Rom och till olika lutherska kyrkor och det var meningen att de liksom ger sina man frågade att accepterar ni det här eller inte? Så en stor del av lutherska kyrkor har accepterat det här, inte alls, inte alla. Nej. Men Rom entydigt har avvisat det. Och det var då alltså tronskongregation under ledning av kardinal Ratzinger som senare blev påve Benediktus. Det var hans grupp och det hans teologiska kompetens och hans medarbetare som avvisade Joint Declaration, och den största orsaken var att Joint Declaration fortfarande räknar med på samma gång rättfärdig och syndare. Simon Justus ett peccator. Och man menade att det här passar inte alls ihop med romsyn, därför att om vi är helt rättfärdiga och på samma gång syndare, då tappar vi bort denna processkaraktär av frälsningen. Och Rom ville hålla fast vid det här att rättfärdigheten och rättfärdiggörelse är och förblir en process som fortsätter, fortsätter och fortsätter, och sen när du ligger på din dödssäng, då om du inte har hunnit till slutpunkten så måste du dö naturligtvis, och sen hamnar du i särselden och där sen liksom, låt oss säga, grillas du så länge du liksom blir helt ren, och sen bara en sådan ren människa som i sig själv har blivit ren, han eller hon ska sen alltså komma in i himmelriket.
Det är ju bara trams det där.
Ja, det är alltså det här, ja, det här är exakt alltså något att man liksom, när man sen alltså försöker hitta en gemensam ekumenisk basis, att sen hamnar man i sådana här tankegångar och man liksom får lite den här känslan att man blir lurad. Det är lite på samma sätt när Sverige ville komma in i NATO. Och sen märkte vi alla att Turkiet läser texten på sitt sätt, Sverige läser samma text på sitt sätt, och det uppstod alltså många års debatt vem som har rätt och hur ska man fatta det här. Och det är alltså situationen idag.
Men om vi tittar då på hela det här deras system, om vi tittar på imago dei, alltså avbilden, similitudo dei, gudslikheten och hela det här, och du pratar om skärselden och sånt här, så att om vi tittar på vad Luther säger och vad skriften säger framförallt, så gör ju inte skriften skillnad på avbilden och likheten, utan det är synonyma uttryck.
Ja, ja.
Och det är någonting som även Luther påpekar. Det är ju det här också, och det kommer vi komma in med mannen, man säger också att ett fel, det startar en snöbollseffekt som blir så mycket fel. Det här har tänkt på att du börjar med att skilja sig att det är en process, och sen måste man hitta på skärselden för att det ska passa in i bilden, och så att det blir att börjar du gå fel så är det lätt att det blir jättemycket fel.
Jo, det som är sen alltså en risk i Mannermas skola därutöver att man liksom misstolkar förhållandet mellan favor och dorm, det måste vi diskutera sen lite senare, men att en risk med Mannermas position är det här att denna Lutherskola ständigt tycks sammanblanda rättfärdiggörelse och helgelse. Dessa som representerar den nya Lutherskolan i Helsingfors, jag tror att vi skulle kraftigt ifrågasätta detta påstående. De vill alltså inte sammanblanda rättfärdiggörelse och helgelse, men sen alltså i själva verket blir det ofta så. Och det kan vi förstå därför att också Luther, när han diskuterar rättfärdiggörelse, så har han hela tiden totusaspekten och partimaspekten. Totusaspekt betyder det här att totus är alltså att jag är helt och hållet totus. Jag är alltså helt och hållet rättfärdig i och genom Kristus. Och sen partimaspekt, det är det här att sen denna rättfärdighet som jag har i tron, och det är fullkomligt därför att Kristus har förtjänat det på Golgata, att när jag sen får denna rättfärdighet, så börjar denna rättfärdighet sen också kasta ut allt det som strider mot Guds vilja i mitt hjärta och mitt liv. Och Luther alltså talar om denna partimaspekt också, men då måste vi liksom förstå att när han sen övergår till det här, då är det just alltså helgelse som man talar om. Och när nu alltså Helsinki Lutherskola betonar mycket det här att Kristus är vår rättfärdighet och Kristus är närvarande i tron, så blir det ofta så här att när de sen alltså citerar Luther, när de sen tolkar de citat som de har lyft fram, att det då och då ändå alltså blir så här att de liksom inte håller dessa två aspekter helt och hållet isär från varandra. Och det finns naturligtvis alltså en länk mellan dessa två saker, men hela tiden måste vi alltså återkalla i minnet denna aspekt på Simon Justus et peccator. Att vi är helt rättfärdiga i Kristus, men i oss själva är vi syndare. Och sen det som vi har i Kristus, det är fullkomligt och kan inte bli bättre än så genom vår medverkan. Men sen när det gäller vår vandring här på jorden, då är det hela tiden alltså på det viset att vi förblir syndare och det är inte fullkomligt.
Men om vi då tittar på vad som hände då med den här medeltida skolastiken, så var det då att Luther vände sig emot det. Det kom en munk som hette Terzel som ville sälja avlatsbrev. Mm. Alltså att man kunde köpa sina släktingar fria från tid i skärselden.
Ja.
Som gjorde att han reagerade starkt på det här. Och då kommer han ju fram till, efter att ha läst Romarbrevet, att det handlar om en forensisk rättfärdiggörelse. Alltså att det är en rättfärdiggörelse som inte sker här på jorden, utan han sker hos Gud i himmelen. Och det är ju en viktig aspekt också med tanke på det språket som förekommer i Romarbrevet. Alltså att det är juridiska termer, rättegångsspråk, som tydligt visar att det är en forensisk rättfärdiggörelse som sker i himmelen.
Ja, jag har ingenting emot det som du säger. Det är så som du säger. Sen, alltså, om vi tänker på Romarbrevet, så märker vi där också att till exempel kapitel 6, där Paulus talar om dopet. Där talar han om dopet där frälsningen sker. I dopet ser också rättfärdiggörelsen och vi har många goda texter hos Luther som säger samma sak som Paulus naturligtvis, där i kapitel 6. Och det som är märkligt där, det är det här att då är det inte bara detta juridiska språkbruk som gäller, utan Paulus kan uttrycka samma sak med hjälp av andra uttrycksformer. Och i kapitel 6 talar han just om att bli införlivad i Kristus, att dö tillsammans med honom på korset, bli begraven tillsammans med honom och bli uppstånden tillsammans med honom. Och då har vi där alltså denna tanke att vi verkligen har alltså Kristus som, jo, han är vår forensiska rättfärdighet, men vi får också liksom delaktighet av hans rättfärdighet och i dopet ser rättfärdiggörelse och det sildras på det här viset. Och sen kan också Luther i anknytning till detta tala om det saliga utbytet, att Kristus tar på sig själv våra synder, vi får hans rättfärdighet. Och det är sen alltså någonting annat än bara det juridiska språket och sen också det som vi har här i kapitel 6 i Romarbrevet, att vi har denna gemenskap med Kristus, att det är vår frälsning. Men nu är det viktigt att notera att här i Romarbrevet kapitel 6, denna unioaspekt, att jag och Kristus, vi förenas med varandra. Det är något som ligger utanför oss, att i dopet ligger utanför mig. Ja, och i dopet blir jag införlivad i Kristus som är där. Och jag blir hans. Och han blir min. Och då har vi alltså där alltså denna objektiva grund. Denna frälsningshistoriska verklighet. Det som Kristus har åstadkommit. Det som han har presterat. Det finns där i Kristus. Och sen behöver jag inte först och främst se på mig själv. Dyka in i mitt eget hjärta och försöka hitta var finns Kristus där. Därför att då märker jag att där finns kanske bara synd som jag finner. Bara synd och ingen Kristus och inget annat. Bara synd. Därför är det alltså viktigt att denna unioaspekt, att vi är förenade med Kristus, att det är något som det också ligger utanför. Som du betonade, den forensiska aspekten, att där ligger denna forensiska syn utanför oss. Här i Romarbrevet 6 är det samma sak. Och sen kan också Luther till exempel tala om denna hemliga, hur säger han, bröllopskammaren. Där Mose inte får komma in, utan där bara du är med Kristus. Han som är din himmelska brudgum. Då är det alltså också där det här att när Luther använder ett sånt språkbruk så kan vi inte tolka ett sånt språkbruk bara forensiskt. Utan det finns alltså olika sätt att uttrycka frälsningens verklighet. Och det är alltid så i Bibeln. Och när man talar om Kristi frälsningsgärning så kan man säga att han är vår rättfärdighet. Och sen kan man tala om försoning. Försoningen, förlossningen, befrielse. Och allt det där. Så att det är alltså oerhört viktigt att liksom inte reducera det giltiga språkbruket till ett visst språkbruk. Utan att vi ska sen alltså försöka liksom, när vi läser Bibeln, när vi läser Luther, att vi ska hålla i minnet att frälsningen är ett så rikt budskap att då och då måste vi liksom använda olika slags språkbruk för att komma åt denna fantastiska verklighet som Kristus har åstadkommit.
Timo, vi sätter punkt för del 1 här, va?
Jo, det går bra.
Och så påminner vi om att man kan ge en gåva.
Jo.
Det tar vi ju tacksamt emot.
Det gör vi.
Och det kan man göra på Swish. Numret är 123-100-8457.
Men det är viktigt att understryka här att det är inte fråga om avlatsbrev. Du kan inte liksom köpa dig fri från synd genom att ge ditt ekonomiska stöd åt församlingsfakulteten, utan det här liksom ingår i helgelsen. Att om du vill och om du upplever att så här har Gud älskat mig, så vill jag älska också FFG. Så gör det.
Du vet vad Paulus skriver?
Ja.
Gud älskar en glad givare.
Ja visst. Jo, det är så. Ja. Jo.
Och men då återkommer vi med del 2 och så säger vi tack så mycket för den här veckan.
Jo, tack. Hej.